Det här är det 130:e avsnittet av Lilla Drevet. Jag vet inte varför jag räknar. Tillför det något? Att jag numrerar dem.
Det är väl så skryt?
Ja,
inte
ja. Det? Du har levt
ja, det är,
eller det är det väl?
Det blir en bedrift ändå. Ja. I den stora mängden. Det här är alltså en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här i Malmö musikstudio på Industrigatan i just Malmö, därav namnet på studion, med Jonathan Unge och Moa Lundqvist.
Hej.
De två ungtupparna som kommer in och ger nytt blod i den här podden.
Ja, just att ni är lite nyare medlemmar. Mm. Så. Mm. Och unga.
Pigga. Mm.
Unga på det viset. Ja. Ni kanske har hört om nyheten om supervarma Arktis.
Ja.
Ja.
Tyvärr går det inte att utesluta att vi har börjat se de första tecknen på att vi har destabiliserat Arktis. Det vill säga att vi har nått en point of no return där Arktis börjar självförstärka en uppvärmning.
Johan Rockström i TV4 Nyhetsmorgon.
Jag blir alldeles deprimerad när du berättar det här för mig.
Varför kan jag inte ta ansvar för dina känslor lite bättre?
Ja, det gör du inte. Nanna vill också läsa. Det är två människor gjort illa.
Det är klimatförändringarna drabbar människor redan idag. Mm. Men Arktis har haft en rekordvarm höst. Har varit då exempellösa nivåer på temperaturen och smältningen. Ja. Kan ha nått en permanent destabilisering. Att det har satts igång självförstärkande processer. Mm. När snö och is smälter absorberar då mörkare ytor mer värme. Som kan smälta ännu mer snö och is. Ännu snabbare. Danska och amerikanska forskare som övervakar klimatstationer och satelliter i Arktis rapporterar att temperaturen över norra ishavet har legat 20 grader över genomsnittet under hösten.
Mycket.
Det låter ju jättemycket.
Snart får de kanske döpa om ishavet till havet. Am I right? Don't leave me hanging.
Mer plats att bada på. Så kan man tänka.
Vi behöver ju ett nytt namn på ishavet ändå. Mm. Det kommer att vara ett sånt mäktigt monument över liberalismen.
Just det.
Vad sägs som den enda vägens politik, havet? TTIP-havet. Jaha, men vill ni ha det som i Sovjet då, eller havet?
Det är mitt favoritnamn.
Eller skitsamma att det här har hänt. Det viktigaste att komma ihåg är ändå att Fidel Castro faktiskt var en diktator, havet. Men alla liberaler är ju så jävla upprörda över att Donald Trump är klimatförnekare. Mm.
Ja.
Det är en av sakerna som alltid räknas upp.
Och andra också.
Och andra. Ja, men alla med liberaler och sossar. Ja. Och det är en av sakerna som alltid räknas upp när man ska dra igenom vad som är hemskt med honom. Att han är sexist och sånt och han är klimatförnekare. Ja. Mm. Det är mycket bättre med Barack Obama för att han tror på klimathotet. Det är så bra det här att han erkänner klimathotet och...
erkänner.
Och det är väl det. Det är väl typ det. Det är där det stannar, att han erkänner det. Jag fattar inte att det erkännandet kan vara så viktigt. Om varje år är det året med mest utsläpp någonsin, om varje månad är den varmaste någonsin, spelar det då så stor roll att de som är ansvariga för utvecklingen erkänner att det är det som pågår?
Det är en liten tröst.
Jag kan ta...
En minimal, minimal tröst.
Då känner man i alla fall att man inte är galen. Så tror jag.
Jag kan ta att de förintar livsbetingelserna på jorden, men hycklare, det är fan det värsta jag vet. Det är inte det att jag är orolig över massflykt och torka och krig över krympande resurser. Jag bara hatar falskhet. Falska killar. Killar som bara lovar. Men då känner man sig, vem bryr sig? Vem bryr sig om det? Det här är ju materiell politik. Det är inte en frisörska från Östergötlands Tinder-profiltext.
Som är vad då? Jag tror på...
Att man skriver att man hatar falskhet.
Ja, okay.
Ja, jag fick inte till rytmen i det skämtet riktigt.
Förstår det.
Nej, men det här blir lite fel resonemanget. För det är ju egentligen Obama och Stefan Löfven och alla andra kanske som är falska för att de erkänner det men inte gör något. Att klimatförnekare är bättre människor än oss andra.
Mm, de köper en rak linje i alla fall.
Alla lever ju likadant. Mm. Men klimatförnekare gör det i alla fall i god tro.
De är alltså inte hycklarna.
Ja, men Donald Trump är outbildad. Just Obama det. Är ond. Just det. Det är väl ändå bättre att göra fel utan uppsåt jämfört med att veta vad man gör. Jag tänker att Trump är som en sån här pakistansk kvinna som råkar döda sitt barn för att hon ger den Nestlés bröstmjölksersättning.
Just det.
Hon var bara dåligt påläst om riskerna med Nestlés bröstmjölksersättning i ett land med dålig vattenkvalitet. Mm. Det var ingen illvilja. Nej. Hon trodde ju att hennes beteende skulle leda till att hennes barn inte skulle dö. medan Obama är mer som änglamördaren. Mm. Han bara gör det, han vet vad han gör.
Men om Nestlé står bredvid Pakistankvinnan och säger, du använd inte den här produkten, för då kommer ditt barn dö.
Ja, det här kanske komplicerar bilden lite. Men det jag menar är att pakistanska kvinnan och änglamördaren, bådas beteende fick ju samma resultat, ett dött barn.
Så det är sant.
Men man tycker väl ändå att pakistanska kvinnan är en mindre dålig människa.
En änglamördare, ja.
Så det är det jag försöker bara säga här och leda i bevis att Donald Trump är en fattig, outbildad, men godhjärtad pakistansk kvinna. Nej, men det här handlar väl inte egentligen om att Obama och Löfven är så onda egentligen. Utan att det här då systemet vi lever i har en inneboende logik som gör att det är svårt att göra så mycket mer än att erkänna att det sker och sen titta på medan det sker. Så det kanske på sätt och vis då ändå är mer sympatiskt att erkänna. Få slippa känna sig galen. Ja, som ni sa. Men grejen med alla liberaler och sossar är ju att de erkänner och inte erkänner klimathotet. Eller man erkänner problemet och erkänner sedan i nästa andetag att man inte alls förstår problemet just när man pratar om Trump. För i den här uppräkningen av allt som är hemskt med Donald Trump, han ska bygga en mur mot Mexiko, han ska förbjuda muslimer, han tror inte på klimathotet, så är det också alltid med, han är emot frihandel. Det är en del av den harangen. Det är så hemskt att han inte tror på klimatet och att han är emot frihandel. Så hemskt att han inte erkänner klimatuppvärmningen samt att han vill minska takten i den. Varför är han så? Varför är det inte som en vanlig människa som tycker att det är hemskt med fossila bränslenutsläpp men samtidigt tycker det är underbart att varenda del i varenda sak man konsumerar, mat, kläder, smartphones, har färdats tusen varv runt jorden i fossila bränslendrivna fordon? Varför har ni inte den kombinationen av åsikter som en vanlig människa? Den här helt normala, sansade, seriösa kombinationen av åsikter. Att säga sig vara för ambitiösa klimatavtal och samtidigt vara för frihandelsavtal. Som utöver då att ha som mål att maximera de fossila bränslendrivna transporterna över jorden också gör att regioner och länder som försöker bygga förnyelsebar energi blir stämda av oljeföretag för att de ägnar sig åt olaglig protektionism. Det är ju så man ska vara. Som en vanlig människa. Tycker att de två man måste ju tycka att de två viktigaste frågorna just nu är att rädda klimatet samt försvara rätten att förstöra klimatet. Tycker man inte det, att det är det absolut viktigaste, att rädda och förstöra klimatet, så är man en tokig extremist. Har man inte den åsiktskombinationen, gör en sån som är för att rädda klimatet och förstöra det, då har man inget i den sansade debatten att göra. Våga vägra debatten med de foliehattarna som tycker att det finns någon slags motsättning och logisk lucka i att man ska förstöra klimatet samtidigt som man räddar det. Enda rimliga vägen framåt är att inkorporera förstöra klimatet-rörelsen i rädda klimatet-rörelsen. Var det preach eller där?
Nej.
Lagom.
Jag gillade det.
Ja, bra. En bra rant.
Jag förstår bara inte hur det är möjligt för alla liberala ledarskribenter att skriva det här med ett straight face. Alltså det är ett sånt understatement att påstå att det inte går ihop. Det är som att det finns ingen rolig liknelse, för det här är det mest absurda exemplet som finns.
Det är den roligaste liknelsen.
Det är det här man använder när man med hjälp av en överdriven bild ska förklara hur något inte går ihop. Det som de sossar och liberaler säger att de är för att rädda klimatet och för att förstöra det. Och gör det med något slags självgott lugn. Så här, nu var jag rimlig. Tur att jag inte är en extremist. Tur att jag är en sansad röst i debatten som förespråkar att det viktigaste är att stoppa utsläpp samtidigt som det viktigaste är rätten att släppa ut när man skeppar hit varor från andra sidan jorden om arbetskraften är billigare där. Alltså det komiska är att det är de här människorna som tycker att de har mandat att kasta post-truth politics-epitetet på andra. Jag sitter här och är någon slags socialliberal som är helt väck i hela jävla huvudet och säger saker som inte går ihop enligt någon kalkyl eller empiri, och jag har rätt att oja mig över postsanning. Det går inte ihop. Nej, men ökar...
Kan vi nämna namn?
Det vill ha mer juicy.
Ja. Men det är grejen att det går ju nästan, det går ju snabbare att inte nämna namn. Okay. Eller det går ju snabbare att nämna de som inte är skyldiga.
Okay.
Birger Schlaug. Nu är vi klara. Alla andra. Helt jävla väck.
Han kommer drunkna med ett självgott leende.
Precis.
Birger.
Precis. Nu tycker alla att han är foliehatten. Sen när vi drunknar.
History will prove him right.
Ja, men det går inte ihop. Ökad frihandel, ökad produktion, ökad konsumtion leder till ökade transporter. Transporterna är till 95% baserade på fossila bränslen och de kommer vara det som det verkar framöver.
Mm.
Alltså, hur man än ser det, det går inte ihop. Man kan hoppas på det stora genombrottet, att vi utifrån solpaneler kan få flytande solenergi som är lika hyperkoncentrerad som olja, och vi kan fylla alla tankar med den.
Mm.
Jag vet inte om det kan ske. Jag tror jag läst en artikel om det någon gång, att det kanske sker.
Ja, jag har läst om en vakuumtunnel som kanske kan ske.
Just den vakuumtunneln jag läst om. Den kommer fixa det.
Hoppas.
Och jädrar vad fort det kommer gå.
Ja. Man bygger en vakuumtunnel typ under oceanen.
Att tåg kan gå så.
Det kan gå.
Ja, men jag skulle vilja se en kalkyl på hur många fossila bränslen som går ut i alla led av produktionen utan den vakuumtunneln.
Jag håller med alla liberaler. Du är sjuk i huvudet.
Det håller på, Ola.
Vi går käften. Ta inte åt er ledarsidorna på DN.
Jag menar att även om de allra mest teknikoptimistiska har rätt att det kan ske, att det sker imorgon, flytande solenergin, eller att det kan ske imorgon, och att den då sen kan produceras lika billigt och i samma massskala som oljeutvinningen, att all fossila bränsleutvinning ska upphöra, att sen hela fordonsflottan ska ställas om. Alltså alla de här stegen ska ju ändå ske, även om det här extremt hypotetiska genombrottet händer imorgon. Och tanke på att vi under tiden då bara ska fortsätta med den här expansion som enda överordnade principekonomin är, ja, att det inte ens den här mycket hypotetiska kedjan händelser som ska kunna leda fram till att vi kan driva en ständigt växande industripark och fordonsflotta med flytande solenergi, inte ens den jättehypotetiska kedjan av händelser hjälper oss ju om det är så att vi behöver en halvering av utsläppen igår.
Nå.
Att det, ja.
Men om det är kört nu, då kan vi bara sluta upp med det här.
Jo, det är väl det vi gör.
Det kommer vara det skönaste att slippa höra såna här prator med.
Ja.
För att nu är det ju kört. Mm. Och då behöver man ju inte ta upp det någon mer.
Kan vi prata?
Jag kan tänka lite att jag tycker att det du säger så himla bra och det är så himla rätt. Men visst framstår du också lite som en sån här person som bummar en stämning med att säga, ni vet att vi alla kommer dö. Varför sitter vi här och äter chips och dipp för?
Justin Trudeau, Kanadas premiärminister.
Som du hatar.
Snygga pojkbandspremiärministern. Ja, jag vet inte. Han är kanske ett ännu värre exempel än Obama på postsanningliberalismen. Okay. Det är bara sentimentala videos och känslor och floskler och innehållslöst fluff. Han är den som mer än någon annan försökt branda sig som någon äcklig jävla Aaron Sorkin-karaktär som bara är god och fantastisk. Jag ser vad det är. Illusion of democracy. Swastika eyes. You got swastika eyes. Justin Trudeau. Men han har såklart då accepterat Parisavtalet om klimatet.
Mm-hmm.
För att han är god och fantastisk. Och såklart godkände han i måndags byggandet av en skitstor oljepipeline tvärs över Kanada.
Yeah.
För att han är för att rädda klimatet och för att förstöra det.
Mm.
För allt annat än den kombinationen av åsikt är dårskap och oseriöst. Byggandet av pipelinen är i princip att Kanada drar sig ur Parisavtalet. Det kommer inte gå att leva upp till löftena nu. Men Trudeau gör ju inte det här för att vara taskig. Utan för att, som han säger, kommer att skapa 15 000 nya medelklassjobb.
Just det.
Systemet är som det är. Ekonomin måste växa. Och det som möjliggör tillväxten är nästan inte alls solceller. Världsnaturfonden kom med sin Living Planet-rapport för en månad sedan typ. Den mäter ekologiskt. Nu kommer det några goda nyheter, tänker jag.
Det blir kul ändå. Positivt.
Är det nyheten, vad säger man, att börja med zeppelinare?
Den mäter ekologiskt fotavtryck land för land.
Ja.
Om alla levde som svenskar skulle det behöva så här många jordklot. Om alla levde som belgare skulle det behöva, ni vet, bla bla bla.
Okay.
Och i rapporten som kom för 2 år sedan var det så här att om alla levde som svenskar skulle det behövas 3,7 jordklot.
Mm. Inte så farligt man kan.
Nu idag, om alla levde som svenskar, skulle det behövas 4,2 jordklot. Mm. Alltså ett halvt jordklot mer på 2 år.
Oops.
Nu i det här läget. Det är bara sånt jävla skämt.
Och då har vi ändå börjat källsortera.
Mm.
Vi har börjat källsortera. Och det blir sämre.
Med urban gardening.
Ja.
Och ändå ska det inte räcka.
Ja, men, alltså, jag menar, nu i det här läget när det ändå typ då alla erkänner att det absolut viktigaste är att bryta den här utvecklingen, så händer det här på 2 år. Att det säger verkligen allt om hur det här systemet inte har några verktyg för att lösa det problemet. Jag förstår liksom inte någon. Jag fattar inte hur man orkar fortsätta låtsas, hur någon kan ha ett straight face.
Nej.
Och jag ser inte att man inte får vara liberal för det.
Nej.
Eller sosse. Jag står bara inte ut med självgodheten.
Nej.
Alltså jag tycker att vi kommunister är bättre, för vi vet ju i alla fall om att vi har fel.
Ja, men tycker
att folk säger så här: hallå, det är ju fel att vara kommunist. Du kan inte vara det. Man bara, ja, jo, jag vet. Men nu är jag det. Nu blev det så.
Men, kommer du ut som kommunist nu?
Jonathan ser jätterädd ut.
Det är också en parodi på liberaler. Nu ska vi bara ha diskussion om K-ordet.
Jag bryr mig inte om vad du säger, men uppenbarligen stöder du gula.
Allt det som du har sagt senaste kvart har du raderas ut ur min hjärna, för jag hörde K-ordet. Nej, men jag menar bara...
Ja, men det är väl så att människan är ju den största boven, liksom. Och det är väl någonting som ni kommunister har lyckats radera ut ganska bra. Människor.
Men jag är kommunist nu, for the sake of the argument här. Vi behöver inte uppehålla oss vid det. Nej, men jag menar, det sinnessjuka med liberaler är att de på fullt allvar tror att de har rätt. Alltså, jag får fan kalla kårar av den nivån av faktaresistens och verklighetsfrånvändhet. Det är så obehagligt med fanatiker. Man stirrar in i deras vidriga, tomma, hjärntvättade ögon. Så ja, du menar att det som ska hända de närmsta 30 åren är att vi ska ha en tillväxttakt som kommer att göra att ekonomin fördubblas ungefär jämfört med idag. 2-3% om året. Det blir fördubbling på 30 år. Samtidigt ska då under samma period utsläppen minska med 70% eller vad det är. Alltså det finns absolut noll. Alltså det finns ingenting i det du säger som alltså, är rimlig. Noll verklighetsförankring. Och du har väl också rätt i det här med liberalismen, att det går ihop i din bubbla, i laboratoriemiljön du fantiserat ihop. Men det har inget med verkligheten att göra. Och så är det väl också med Fidel Castro. Men jag vet inte, det känns bara intressant att bry sig om liberalismen, eftersom att det är ju alla vi. Mm. Det är alla vi som inte kan se ens den mest grundläggande absurditeten i vårt system. Se vilken jävla dödsfälla vi är i då, med ständigt expanderad rovdrift i en värld med ändliga resurser. För jag menar, det enda som kan gå för att lösa det här, det är ju avstannning, förbud att exploatera mer, förbud att ta upp mer råvaror, slut på tillväxt. Det behövs planekonomi och statsterror, och det kommer inte hända.
Nej.
I alla fall inte förrän då det kanske är för sent och det händer efter någon stor kris och krig.
Ja, då blir bara kriget om den sista oljan eller sådär.
Ja, precis. Mm. Men det kommer inte hända som en sån planerad lösning på att få stoppa utsläppen.
Det kommer inte bli ett lugnt och sansat folkmord.
En sansad övergång till statsterror. Ja, precis. På nästa, alla liksom i alla parlamentariska demokratier kommer gå till val på kommunism och statsterror och förbjuda av fri företagsamhet vid nästa val. Sen kommer vi ha en lugn och fin övergång till det. Nej, det kommer inte hända. Och om det händer så hade det ju fan inte blivit trevligt. Det kommer bli för jävla jobbigt och hemskt. Mm. Men vi kommunister vet ju i alla fall om det här. Eftersom att kommunisterna är de andra, så vet ju de om att de är knasiga. Men det är vi, det stora viet. Vår tids stora vi är liberalismen. Och därför är det enda som är intressant. Men det är speciellt med kapitalismen kanske jämfört med vissa andra ideologier. För att alltså många andra ideologier och religioner och så skadar ju liksom kanske för att den hatar. Men att kapitalismen skadar mer för att den blundar. Mm. För att den då per definition alltid måste prioritera profit och ökad produktion. Den här Yuval Noah Harari. Har du läst den boken, Jonathan? Nu?
Jag har också läst den.
Ja, för ni tipsade om den.
Okay.
Ordentlig medlem av Lilla Drevet.
Har ni läst allt jag skickat ut på litteraturlistorna?
Jag har läst det som jag tror du kommer tala om. Är det här att man måste ha ihjäl dem som har reumatism?
Nej, det var om jägarna och samlarna.
Jag fick ett exemplar av Ola. Men det var det enda som har understrukit.
Jag vill bara förbereda dig på vad som kommer hända när revolutionen kommer. Att du inte ska ta det personligt. Ja, men han skrev så här, Harari, citat: vissa religioner som kristendomen och nazismen har dödat miljontals människor av glödande hat. Kapitalismen har dödat miljontals människor av kylig likgiltighet kopplad till girighet. Den atlantiska slavhandeln hade inte sin rot i ett rasistiskt hat mot afrikaner. De enskilda personer som köpte aktierna, mäklarna som sålde dem och direktörerna tänkte sällan på afrikanerna. Det gjorde inte heller ägarna till sockerplantagerna. Många av dem bodde långt från plantagerna och de enda informationer de krävde var prydliga räkenskaper över små utgifter och stora intäkter. Slutcitat. Och jag menar, så är det ju nu också, att det blir så svårt, för att det är ju ingen direkt så här, illvilja. Att vi har någon illvilja mot Syriens folk som gör att vi konsumera fram en torka i Syrien. Men jag menar bara att det blir speciellt med så här logiken i det här systemet för att det är... Alltså man kan inte handla fritt. Att Justin Trudeau vet ju om båda de här sakerna jag säger. Det är inga nyheter för honom. Nej. Men det går liksom inte. Det är bara...
Man är fast i systemet.
Ja, man har inget hat mot någon. Man vill inte slå ihjäl någon. Men man har ett mål lite längre där bort. Och man måste bara gå dit. Och så trampar man ner alla på vägen. Och det går inte att...
Och inte att sluta gå.
Det går inte att sluta gå. Det är helt omöjligt att sluta gå.
Måste gå.
Utan det är bara, vi lever efter bara en överordnad princip som inte går ut på att göra och producera det som jorden och människorna behöver, utan bara att producera det som ger vinst. Så det är speciellt det där just att det är lättare att kritisera Stalins dödsläger för att de hatade de oliktänkande eller sånt där, men Peter Wolodarski vill ju bara, jag vet inte. Han har ju skapat, alltså han är ju en del av hela den här ideologin som gör hela planeten till ett dödsläger. Ja. Men det är inget så här brinnande hat. Det bara sker.
Bara allt han gör leder till det.
Ja. Och som sagt, det är nog mest bara här att jag blir så jävla arg över att de på fullt allvar tror att de har rätt. Jag tycker ni får vara liberaler, ni får vara sossar, ni får vara tillväxtfundamentalister. Men nämn i så fall aldrig klimatfrågan igen. Ni har inte rätt att bara slänga in det i er anklagelseakt mot Donald Trump. Ni får hålla er till det här att han har sagt grab the pussy eller, eller vad det var. Det får ni nöja er med.
Jag läste att Air France sponsrade klimatmötet. Det tycker jag är ganska kul info.
Ja, men jag läste också att det är roligt med den här med de som är emot flygskatt för att det kommer drabba flygnäringen. Det är ju det som är själva poängen med flygskatt.
Fattar ni inte att det kan drabba?
Men du förstår det, då kommer ju mindre flyga.
Mm. Ja, men det är ju så att, och det är så konstigt att man har ett sånt då, paradigm då, alltså alla tycker att båda sidors argument är lika giltiga. Ja. För att det är, ja, vi måste ju stoppa flyg, att folk flyger. Ja,
men vi är helt överens.
Men folk här måste ju flyga till Luleå. Vad händer med jobb och tillväxt i Norrbottens län? Ja, alltså det är bara helt så omöjlig situation. Och det är så, jag vet inte, det är så jävla speciell, fundamental absurditet.
Jag tänkte tala om Gellert.
Thomas.
Eller, vilken Gellert, frågar ni er, inte. Och det har ingen någonsin gjort. För det är ju Gellert jag syftar på. Behöver inte säga hans efternamn. Eller hur?
För du vet inte om man säger Thomas eller Thomas.
Men hur många Gellert finns det?
Nej, okej.
Okay. Det är faktiskt en av de få grejer som Gellerts förnamn, Gellert då, har gemensam med Gellerts efternamn som du nämnde men som inte behövs eftersom man vet vem man talar om. Mm. Man vet vem man menar.
Ja.
Hans förnamn respektive efternamn nämns.
Ja.
Man behöver aldrig ta dem tillsammans.
Han är både Gellert med hela svenska folket och det där efternamnet hur nu uttalas med hela svenska folket.
Exakt. Nå, det som har hänt i detta. Akademibokhandeln har ställt in ett planerat författarsamtal med Gellert Thomas. Aktuell med boken Det svenska hatet. Med hänvisning till risker för anställda och kunder trots att inget konkret hot mot evenemanget föreligger.
Mm-hmm.
Man vill alltså inte utsätta sina anställda för risker som inte finns. Vilket är så himla dumt, för det är de bästa riskerna.
De som inte finns.
De som får en att framställas som lite cool, fast man vet att det inte är någon fara.
Ja.
De vill inte utsätta dem för risker som inte finns.
Nej, de hänvisar till att de ställer in det här samtalet med risker för anställda och kunder.
Mm.
Men det finns inget hot.
Nej, okej. Okay. Just det.
Så då är alltså det en risk som inte finns.
Nej.
Och det ser Akademibokhandeln som ett problem. Jag ser det som det bästa som finns i hela världen.
Mm.
Det är som att hoppa bungyjump.
Mm.
Man ses som cool, men själv vet man ju att det är ju hur lugnt som helst. Jag sitter ju fast i ett rep. Akademibokhandeln hade kunnat framstå som sådana hjältar genom att säga Gellert får prata hos oss och alla bara wow, applåder. Och Akademibokhandeln bara slickar i sig allt beröm med en pillemarisk min då hen tänker på att det inte finns något konkret hot. Mm. Så det var ingen fara.
Men hade folk tänkt på det då? För att alltså, hotet har ju bara fantiserats ihop när Akademibokhandeln...
Man har kunnat säga det så här, Gellert får tala hos oss. Mm. Alla bara, va?
Trots allt får han göra det.
Risker.
Mm. Mm. Men det är kanske det de håller på att sätta upp för nu. Att först nu pratar de om riskerna, så säger de, vi gör det i alla fall ändå, för vi älskar yttrandefriheten. Fast då borde trots de här riskerna vi har hittat på, då borde vi låta dem tala.
Då borde de inte ha ställt in det, för då verkar de lite,
ja, just det,
lite fåniga, tycker jag. De men bara, vad säger du, att Bokia går in och bara snor den här karamellen nu? Mm-hmm. Den här risken utan risk.
Mm. Det är för att Gellert Tamas har... Alltså de bara tänker, han har skrivit en bok om svenska högerextremister. Och ja, då kommer de komma dit och börja skjuta.
Har de, vi har ett, de fått en känsla av? Ja. Men sen så, om de bara sätter sig lugnt och tänker efter, så inser de att det finns ingen risk. Mm. Ringer DN och säger Gellert får tala. Och bara hovar in all uppskattning.
Får ha en bad boy democracy image.
Hoppa i bungyjump, akademibokhandeln. Mm. Ni sitter fast i ett rep.
Det är som att jag tänker, jag sitter här och det är Malmö och gör en podd med en jude, ja, i precis. Malmö. Ja. Jag gör det, ja, för att jag tycker att det är så viktigt med mötesfrihet och yttrandefrihet.
Du ställer ju inte in det.
Nej. Men du kan börja prata om det mer på förhand.
Vi har gjort en bedömning av risksituationen här. Det är, ingen har sagt att det ska vara lätt med yttrandefrihet.
Lär er av lilla drevet, akademibokhandeln.
I måndag så fick vi veta att företaget Lundin Petroleum, före detta Lundin Oils vd Alex Schneider och styrelseordförande Ian Lundin har delgivits misstanke om folkrättsbrott. Oops.
Petroleum ska det vara. La-di-da.
Ja, det var förut. Nu är det oil.
Jaha, de har bytt.
Okay, de bytte.
Tillbaka, okej. Okay, mm.
Nej, eller tvärtom.
Det hade jag rätt ju.
Heter det...
Att det var så du sa, sen rättade du Jonathan.
Ja, ja, men jag tror det är rätt. De har bytt från oil till petroleum.
Ja, så är det nog. Ja.
Så du sa rätt, men rättade mig fel.
Fan. Mm. I måndag så fick vi veta att företaget Lundin Oil, för detta Lundin Petroleum, eller tvärtom. Mm. Ni vet vilket företag det är. Vi fick veta att deras vd Alex Schneider och styrelseordförande Ian Lundin har delgivits misstanke om folkrättsbrott. Mm. Vad är folkrättsbrott, undrar man kanske. Mm. En folkrättsexpert i Studio 1 förklarar det så här.
Om vi nu pratar ju om det de delgivits misstanke om grov folkrättsbrott, vad betyder det rent konkret?
På vanlig svenska så är det vad man kallar krigsförbrytelser.
Krigsförbrytelser. På vanlig svenska så är det krigsförbrytelser. Okej, okay, skönt att veta.
Okay. Det är ju alltså folkrättsbrott, det där snåriga fackspråket. Krigsförbrytelser är lekmannauttrycket.
Lundin Oils vd då och styrelseordförande anklagas för att ha hjälpt till vid ett krigsbrott i Sudan. eller en krigsförbrytelse. Lite bakgrund för att förstå misstankarna. Mm. Ett oljebolag började borra efter olja i ett krigsdrabbat land. Slut på bakgrund för att förstå misstankarna mot Lundin Petroleum Oil. Skoja, ni ska få mer bakgrund såklart. Men egentligen kanske det hade räckt. Hashtag tänkvärt. Nu kommer bakgrunden. Lundin Oil, eller Petroleum Oil, som jag kommer kalla dem från och med nu. För att jag orkar inte veta vad som, när de hette vad. De har bytt namn en gång. Mm. Det är ett svenskt oljebolag som fick en jättebra idé som var att driva prospektering och produktion av olja då, i dåvarande södra delen av Sudan, som idag är ett eget land som heter Sydsudan. Men då kallade man det södra Sudan, för det var södra Sudan. De var verksamma i landet mellan 1997 och 2003. Mm. Borrade efter olja och höll på i ett område som kallas för Block 5A.
Som är, vad tråkigt namn.
Det är lite fackspråk för att det är egentligen...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
För att man inte ska behöva tänka att det bor någon där.
Jag tror det var liksom att alla var så här supertråkiga människor som bodde i södra Sudan.
Så de bara, det här är block 5A.
Totalt fantasilösa. Afrikas tyska.
Det kanske är det. Ja, men fem år i alla fall. Ett blodigt inbördeskrig pågick då i Sudan. Hade pågått till och från sedan 1956 ungefär. Oj. Jättemycket kris och panik. Riktigt dålig stämning. Misstankarna nu gäller sättet som Lundin Oil Petroleum fick tillgång till det här block 5A. De misstänks för att ha gett ekonomiskt stöd till militären som sen fördrev civilbefolkningen från området. Det finns massa olika organisationer som har skrivit rapporter om det här och studerat det här och sett samband mellan deras etablering i området och en jättestor folkmassa som var tvungen att dra. Okay. Ungefär uppåt 200 000 fördrevs och ungefär 12 000 människor har dött i strider och av misär.
Och det var kanske för att de gav lite cash till den lokala krigsherren.
Kanske att de behövde säkra området på olika sätt med hjälp av regeringen och sådär. De
samarbetade med regeringen. Berätta inte hur du löste det här. Löst.
Jag tänker att de sa så faktiskt. Det skrevs en rapport som heter Unpaid Debt som utförligt beskriver det här, som har studerat ett 50-tal organisationer, europeiska organisationer som har kollat in det här, och Amnesty och alla de här har sagt att det finns ett ganska så tydligt samband.
Skicka inte en rapport till Carl Bildt om hur du gjorde.
Bara... Han har inte läst den.
Ring inte upp och berätta.
För Carl Bildt, han är ju...
Nu är alla döda! Ring aldrig mig på en osäker linje.
Fallet har ju varit känt länge just för att Carl Bildt är med i den här bilden, så att säga. För att annars så händer ju lite sånt här och där. Då är det såna vanliga miljardärföretagsledare som har vita kostymbyxor och såna fula Ray-Bans. Och då är det alla så här, ja, ja, ja. Men nu är Carl Bildt med i bilden, för han var styrelseordförande i Lundin Oil Petroleum mellan 2001 och 2003, tror jag att det var.
Jaha, det var under hans tiden då?
Precis. I 6 år så har en förundersökning pågått, och nu är då misstanke delgiven. Vi vet inte om det blir åtal eller om någonting överhuvudtaget kommer hända, men det finns tydligen 49 vittnen och det finns olika typer av dokument, och det verkar vara ett ganska, ändå av det man kan se, ett ganska strongt case.
49 personer som Carl Bildt måste fixa.
Så han måste ringa några samtal i eftermiddag. Nej, men även om det inte blir ett åtal, så är det redan unikt att företagsledare så här är misstänkta för folkrättsbrott. Alltså det tillhör inte vanligheterna direkt, kan man säga. Det är inte flawless situation för Lundin Oil Petroleum Oil.
Det här är inte någonting som varje mellanstort företag förr eller senare under sin levnad.
Nej.
Men det har väl knappt hänt sedan tyska företag under andra världskriget.
Nej, precis. Det var typ 3 fall efter andra världskriget. Sen har det aldrig hänt.
Det är Krupp och Lundin.
Det är ett så dåligt betyg. Det är så jävla dåligt betyg. Enligt Lundin Petroleum Oil presschef så är de misstänkta nu väldigt, väldigt lyckliga för att de ska få säga sitt äntligen. De har enligt utsago väntat i många år på att få ge sin sida av vad som har hänt. För det har ju som sagt pågått i 6 år för undersökningen. Och det har varit ute i medierna. Folk har pratat om det här. Så att nu ska de få kommentera och förklara och sen kanske då... Ja, men skapa förståelse för hur de har upplevt det här. Spännande för oss att få höra Lundins side of the story. För det är ju lätt att förenkla en sån här typ av komplex situation. Att man bara tänker så. Lundin Oil Petroleum. Vilka grova övergrepp ni var med och möjliggjorde för att kunna göra vinst här. Era satans avskum. Vider på jorden. Ormar i kläder. ni borde straffas och brinna i helvete sällan. Det är lätt att tänka så för gemene man.
Om man lättar lite på slipsen, då dyker ju de ormliknande dragen.
Så tänker ju pöbeln ofta. Ja.
Men det är inte... Nu måste rätten få sin gång.
Precis, och vi måste få höra vad de säger. Det kan vara bra för oss att få en inblick i det.
Innan vi hänger om i lyktstolparna.
Precis, så ska vi höra allt. I söndagsintervjun i P1 den 30 oktober så var Carl Bildt med och pratade om ditten och datten och då om Lundin Oil Petroleum Oil. Det här var innan det hade blivit offentligt med de här, att de var delgivna misstanke. Men han började ändå prata om det här, eller han fick frågor om detta. Och det han gjorde var först att förklara situationen som vi har att göra med gällande oljan. Då sa han detta.
Energibranschen är ju olja och gas. Det är ju en stor fascinerande internationell bransch. Att vår herre har ju undantag av Norge, eller på säga, har ju förlagt de där resurserna i allt väsentligt rätt komplicerade områden.
Vår herre.
Vår herre. Lite skämtsamt kanske. Nej, det kanske inte ens skämtsamt. Säger han att det här. Det är ändå något han har funderat över. Carl Bildt ser det som att herren har observerat vars det är mest konflikter i världen. Sen har han injicerat olja där för att ge företagen en utmaning. Tanken
ut. Åh, vår herre. Jag förstår vad du gör.
Dina vägar är outgrundliga, men
ja, jag kan ta lite motstånd.
Herren älskar det att se vd:ar och styrelseledamöter, ordföranden, knäcka olika typer av kluriga oljesituationer.
Carl Bildt ser ett krigsdrabbat område bara, when the going gets tough, tough gets going.
Det är precis, det är verkligen nyskapande tanke om hur orsakssambandet har gått till.
Carl Bildt ser det som att herren bara har gett honom en rubrikskub och han bara kikar upp mot himlen och säger, du kan ge dig fan på att jag fixar det.
Offer bor tillsammans med en våldtäktsman.
Varför har herren gjort det så?
Herren alltså.
Så obegripligt.
Precis. Innan det var det krig och konflikter. Då visste de inte varför de krigade och bråkade med varandra. Sen la herren olja där och då hade de det som ursäkt plötsligt.
Ja. Amazing. Carl Bildt berättar sen att hans beslut att sätta sig i styrelsen för Lundin Oil Petroleum baserades på hans starka önskan om att göra skillnad. För han fick en fråga så här, varför just det här företaget? Det är en smutsig bransch, det är ett krisdrabbat område. Och då så förklarade han att det beror på hans starka önskan om att göra skillnad.
Du kan sitta hemma vid köksbordet och göra uttalanden om världen. Men om du inte är beredd att ge dig i kast med svårigheterna ute i världen så kommer du aldrig att åstadkomma någonting.
Vissa snackar bara.
Vissa snackar bara. Man kan sitta hemma vid köksbordet och bara snacka. Eller så blir man styrelseordförande i ett oljebolag som etablerar sig i krigszoner och gör skillnad. Man kan sitta hemma eller så kan man försöka göra skillnad. Och det försökte Lundin Oils Petroleums, när Carl var med också då. Han menar att hans uppgift i styrelsen var att försöka skapa stabilitet i området genom då oljan. För att folk vill ju ha oljan och det kan bli bra. Och han sa sen, det blev ju också bra, det blev ett fredsavtal. Och sen blev det ju dåligt igen. Sen så är det, nu är det ju krig i Sydsudan. Jättemycket krig, vidriga etniska rensningar och total kaos. Men ändå, hellre det än att sitta på Södermalm och bara vara en tyckare.
Hur ser du på att du att sätta sig i ett sånt företagsstyrelse?
Jag ser att du måste göra en insats även i svåra situationer. Du kan sitta hemma på Södermalm och tycka liksom att vi ska bara uttala oss om världen men aldrig bry oss om världen.
Gud, Södermalmshatet. Alltså, du har nått Carl Bildt nu också. Det, att han håller värre på att slänga sig med det.
Det är värre att bo
sitter
på Södermalm.
Sitter de och dricker mikrobryggeri och inte prospekterar olja i Sydsudan.
De riktiga skurkarna är de som människor. Sitter på
vi är verklighetens
Södermalm.
Folk. Verklighetens folk som fördriver
Ogaden-folket
i Sydsudan. Och inte sitter på Södermalm och äter dumplings på en deli.
Ryck upp er Södermalmen. Åk till Sudan och prospektera olja och gör något för världen. Era
jävla
sopor. Givande take på det som Carl för fram. En ny vinkel, vi får se det ur Lundin Oil Petroleums ögon. De etablerade sig i Sudan för att herren varit satans busig och lagt olja precis där under ett pågående inbördeskrig. Och sen fixade de freden, som i alla fall varade en jätteliten kort stund innan det blev jättemycket mer helvete. Men det är ju mer än någon av oss har gjort för Sudan. Det måste man ändå ge.
Det är för Bildt.
Men han menar att de har haft att det mest var ett humanitärt arbete.
Precis.
Fast med oljan som redskap.
Precis.
För att skapa ordning och fredar.
Jajamän. Mm. Det är hans bild av det. Och samma gäller faktiskt Ian Lundin, som nu är delgiven misstanke, styrelseordförande för Lundin Petroleum Oil. Han är ju då misstänkt och han har fått uttrycka sin sida av detta också. Hans upplevelse liknar Carl Bildts väldigt mycket. Han ser det som att Lundin Oil Petroleum Oil var i Sudan för att förbättra situationen och hjälpa till. Hur kunde det bli så här, tänkte han när han jobbade där. Hur kunde det bli så dåligt i det här landet? Vi måste göra någonting. Det här har han själv sagt. Och här får vi då höra en journalist som har bevakat Lundin Petroleum Oil berätta.
Emanuel Sidea, journalist som alltså bevakat Lundin Petroleum under lång tid. Du har ju träffat Ian Lundin. Vad säger han när du ställer frågan om de facto bolaget har förvärrat konflikten när de, med sin enkla närvaro i Sudan?
Alltså det finns ju flera stationer där han själv har varit omgiven av barnsoldater och detta finns på film och jag vet att åklagaren har detta även i sitt förundersökningsmaterial. Filmaren som har tagit det har lämnat in materialet till åklagaren. Och det är ju, Ian Lundins svar är att i sådana situationer så har han hela tiden tänkt, vad kan jag göra för att förbättra situationen? Han argumenterar att som affärsman kan kanske bidra till att det blir stabilitet.
Han har åkt ner dit bara. Och så vill du väl säkert hälsa på barnsoldaterna. Nej.
Han har bara varit så här.
Vi ska ta lite bilder då. Nej.
Det blev en dålig bild. Han har stått och bara, nu när jag står här omgiven av tungt beväpnade 12-åringar, då känner jag bara, how do I reach these kids? Kanske genom att låta dem leka igen som barn ska, eller genom att borra upp tusentals fat olja, och det blir det senare. Det blir det, men ändå. Så har han tänkt, Ian.
Det här var en bad fucked up.
Ja, det är så här. Är jag en oljemagnat? Står jag här med en sån kolonialhatt och
kaki
shorts och står så här och bara, så här kattuggande 12-åringar med röda ögon, Manchester United-tröja och k-pist runt omkring mig.
Det är inte en bra press.
Ian heter jag.
Och det har också då varit misstänkt.
Du kan kalla mig farbror Ian.
Det har varit lite misstänkt också för att han har syns då på flera bilder och filmat material med barnsoldater, och det har varit lite frågetecken kring varför då barnsoldaterna inte är fientligt inställda mot Ian och hans kompani, utan det finns misstankar då om att de är en del av den här då som säkrar området för Lundins räkning.
Ja, just det.
Att de
står på lönelistan.
Mm. Lite så, men det är misstankar. Man vet ju inte, men vi vet att han är på bild med dem. Men i alla fall så har han samma idé om Carl Bildt, om deras roll i den här konflikten. Som är då att hjälpa till att förbättra situationen, skapa fred genom företagets verksamhet. Ian blev också intervjuad i DN förra året och så fick han frågan, varför behöver ni bedriva verksamhet i konfliktzoner? Och då svarade han citat, det går tillbaka till filosofin, oklart vilken, flikar jag in, men filosofin bara. Det finns jobbiga länder i världen med mycket lidande. Vilket är bästa sättet att hjälpa länderna är att isolera dem, stänga igen och dra sig bort och låta dem döda sig själva och låta ekonomin kollapsa. Eller att gå in, engagera sig och försöka göra något positivt. Klipp till Ian Lundin bland barnsoldater.
Vad har du gjort där? Ja, jag har anställt barnsoldater.
Jag har gett barnen bättre framtid.
Det är väl bättre att de går runt och drar och inte har något att göra. Att de kan få fördrivad folkgrupp.
Välformulerat. Engagera sig och försöka göra något positivt. Det låter ju jättemycket bättre än att låta dem citat döda sig själva. Det låter ju jättemycket bättre. Han glömde bara tillägga att engagemang enligt honom är att borra efter olja i ett land som har haft ett av 1900-talets längsta och blodigaste konflikter. Och också genom att borra efter olja potentiellt då också bidra till att kriget om oljan eskalerar och så vidare. Det glömde han lägga till. Då blir det inte lika enkelt att säga vilket som är det absolut bästa scenariot. Men det är mycket spännande att få förståelse för vilken värld Carl och Ian lever i. I deras värld så är de fredsbevarande styrkor, som i alla fall har gjort något, till skillnad från oss andra. Och både...
Så länge jag lever ska inget barn inte ha tillgång till en kalasjnikov.
That's my legacy. Både Ian och Carl hävdar ju då att deras intressen i Sudan primärt varit att landet ska bli bättre. Och de tänker antagligen att det är den versionen de ska föra fram för att det låter trevligast. Alltså då att vita män från Europa har identifierat att det verkar gå dåligt i Afrika och sen åkt dit för att fixa en grej. Och sen bara en bonus, så råkade de bli jättemycket rikare på det genom att utvinna naturresurser. Nytänkande, aldrig hört den vinkeln förut. Men intressant, nej. Intressant Carl och Ian.
Precis.
Lycka till!
Det är en helt ny giv, ett helt nytt narrativ i Afrikas historia. Det här
har aldrig hänt.
Men det är väl väldigt, alltså jag har hört om det, alltså även alltså andra oljeföretag tycker ju att Lundin är, alltså att de är i en verkligen sån skurkliga, att de alltid går in i de mest så här, konfliktfyllda situationerna. För att också sånt som är lite sent på. Det finns de här stora oljeföretagen som har prospekterat på de lättillgängliga områdena och så vidare. Men Lundin är ett sånt som går där det är svårt, för att det är det som är över.
Ja, och de har också gjort det till sitt företags grej, att de hela tiden pratar om hur de som företag är äventyrliga och de ser möjligheter där andra inte gör det och så vidare. Så att det är en del av hela deras företagskultur nu. De har gjort det till
Då är det alltså oljeföretag. Andra oljeföretag tycker att Lundin Oil är lite skabbiga.
Det är inte Christian Aid som har sagt det.
Vi har kommit fram till den delen av podden där vi berättar om våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Man kan säga att Akademikernas A-kassa, det är ett gott gäng på 700 000 akademiker som tillsammans skapar trygghet genom hela arbetslivet. Gå med i gänget, vet jag. Det enda du behöver göra är att betala en medlemsavgift på bara 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden när du står utan jobb. Akademikerna är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng, alternativt 120 poäng med det gamla systemet. Plugga 3 år blir det väl. Mm. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med. Där finns även akademikernas räknare där du genom att fylla in en inkomst kan ta reda på vad du skulle få för ersättning. Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av Jusek, tjänar mer än 25 000 kronor. Mer än AKAS-taket alltså. Och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera kräm i. Mm. Därför bör ni även gå med i facket. Är du med i Jusek får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på jusek.se. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Har du tagit steget och gått med i Akademikernas och snedsträck eller Jusek tack vare den här podden, då får du jättegärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack så mycket Akademikernas A-kassa och Jusek.
Tack.
Tack.
Öppet brev. Oj. Öppet brev är ett brev från en person till oftast en annan person.
Mm.
Där personen som skickat brevet efter att ha klistrat igen kuvertet plötsligt sprättar upp det, tar och publicerar brevets innehåll oftast på Facebook. Mindre sällan men förekommande random kultursida.
Mm.
Mm. Öppna brev. Man brukar säga att det finns öppna brev och så finns det öppna brev. Det finns öppna brev som Jonas Hassan Kemiris inte skickade till Beatrice Ask 2013.
Mm. Just det.
Om ras eller om
han ville byta skinn med byta Beatrice
skinn.
Ask.
Om skinn.
Och hade jag varit Beatrice Ask hade jag sagt ja direkt.
Ja, gud, han har så himla.
Jag vill hellre vara den här överjordiskt snygga, geniförklarade författaren på Södermalm än någon hatad liten tant från Sveg. Faktiskt.
Taget. Jonas bara... Där fick han. Och så finns det öppna brev som det till Mikael Damberg från Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen om energieffektering. Berätta mer, säger Ola. Nej, det gör jag inte. Det finns öppna brev som...
Har Mikael Damberg gjort det? Alltså?
Nej, han har fått det från Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen.
Det är som att det öppna brev-stilgreppet funkar inte alltid för att skapa mer uppmärksamhet. Nej. Det finns vissa ämnen där det hjälper inte.
Du kallar det inte idén.
Det finns tyska tidningen Bilds öppna brev till Putin och så finns det Karin Wallens öppna brev till sommaren.
Okay.
Det är inget fel på öppna brev, även om det känns lite som hämndporr. Helt okej liknelse. Man tar något djupt personligt och gör det till offentligt.
Mm-hmm.
Men öppna brev kan uppfattas som lite piniga, speciellt när svenskar skriver öppna brev till kända utländska makthavare. Ni vet att man ibland är i valet och kvalet om man ska ringa eller smsa.
Ja.
Det har ni säkert upplevt. Ringa eller smsa. Och så blir det nästan alltid smsa. Björn Ranelid var också i det valet och kvalet, men kom fram till bok. Mm. Jag tänker på Björn Ranelids öppna brev till George W. Bush 2007. Alltså ett brev som var en bok som mig veteligen inte översatts till svenska. Det tror jag är det absolut sämsta sättet att ta kontakt med George W. Bush.
Skrev Ranelid en bok på engelska?
Nej. Han gav honom en tjock bok med väldigt blommigt språk på ett okänt språk.
Ja, den har inte översatt till engelska.
Nej, just det. Till George W. Bush. För han ville nå honom. Och nu har det hänt igen. Den här gången är det Jonas Gardell som skrivit ett öppet brev till, heter han Mark Zuckerberg?
Ja, Facebooks grundare.
Precis. Och det har publicerats då på Expressen Kultur, tror jag det var. Det här är inte första gången Mark Zuckerberg får ett öppet brev. Aftonposten skickade ett tidigare år om en nedtagen bild från Vietnamkriget. Huffington Post har också skickat ett öppet brev till Mark Zuckerberg. Den mest troliga anledningen att Mark Zuckerberg inte läser sitt öppna brev är att han är för upptagen med att läsa alla andras öppna brev.
Mm.
Ni får vänta. Ni som undrar varför ni inte har läst ert öppna brev. Hur som? Det här brevet då, som Jonas Gardell har skrivit, handlar om skam och att fara med osanning.
Okej.
Det här lite postsanningssamhället.
Just det.
Det har väl att göra med att Facebook fick mycket kritik för att de spred lögner.
Just det.
Eller var en plats där lögner fick spred.
De plockade inte bort falska nyheter.
Nej, de tog inget, att visst att jag önskar börja ta redaktionellt ansvar för att det bara var en stor grej av Trump-kampanjen att det spreds fejkade nyheter. Och folk som har sådana logaritmer läste bara sånt. Mm. Och bla bla bla. Ja.
Bra säkert, det här brevet. Och vad den vill. Men jag hoppar på livtåget här från förra avsnittet.
Mm.
För i ett stycke om Trumps lögner skriver Gardell så här. Med Bibelns 2000 års gamla resonemang är en människa utan sanning en människa utan Gud. Trump är alltså en gudslös människa. Eller en gudlös människa är en skamlös människa. Och den som är skamlös kan göra vad som helst. Den skamlösa har inte längre några spärrar. Den gudlösa kan göra vad hon vill, för ingen har ett ansvar, för ingen har hon ansvar inför. Få saker är därför farligare än en människa utan Gud.
Oj.
Och utan skam. Mm-hmm. Så då hoppar jag på tåget där som vi började med. Det här är verkligen en throwback medeltiden, tycker jag, över den formuleringen. Visst, man kan tolka det välvilligt, men visst känns det lite dunket.
Ja, att den här grejen att utan Gud ingen moral, ja. Så att det är han kastar Trump under tåget och 80% av svenska befolkningen eller under bussen
så ja, kanske. Precis. Jag vet kanske inte, det är inte så jävla farligt kanske. Jag tycker bara du är gudlös, det är så, kan det se jävla sjukt på något sätt. Det är också lite som att säga liksom Anders Ethan Bering.
Mm.
Breivik.
Ja, att han är gudlös och sen och massmördare. I fel ordning på något sätt.
Mm.
Ja, och han var väl såg väl sig själv som en kristen korsredare också.
Ja, men han far med osanning.
Så det är en,
som en gudlös människa. Ja, men han kanske var kristen då. Spelar ingen roll.
Mm.
Det är att han är gudlös, det är inte så farligt. För att han sköt massa människor.
Ja.
Ja, agreed.
Exakt.
Det kanske inte är så farligt, men det är bara, det känns unkelt liksom. Precis som när Sanna Nilsson med en symbol på huvudet och två sockerbitar som framtänder, tar en bild på sig själv. Det är kanske inte så farligt, men visst är det lite unket på något sätt. Håll inte så på så bara. Skrik inte att folk är gudlösa. Ha inte en symbol på huvudet.
Hade hon det?
Nej, hon hade inte en symbol på huvudet. Men ni förstår vart jag vill komma.
Jag förstår ändå din poäng. Men om Sanna Nilsson måste offras på vägen så förstår jag din poäng.
Ja, men det har varit ett drev mot Sanna
Nilsson. Hade till sin barn.
Mm.
Hon, men hon hade, men det var att hon spelade någon stereotyp asiat i någon sån Oscarsrevy eller något, va?
Ja, jag har tagit det här i Della Art, men ja. Men hon menade att hon hela liksom skämtet handlade om att här får man inte skämta, ackompanjerat av en bild på henne.
Okej.
Okay. Nåja, gudlös ja. Gardell säger att man är gudlös. Gardell är kanske inte gudlös, men däremot har han brutit mot en helig lag, så att säga.
Alltså.
För att brevet är översatt till engelska, vilket gör att Jonas Gardell har gjort sig skyldig till hybris.
Om vi ska börja gå efter de gamla reglerna och lagarna.
Nu Karin Olsson, så ska jag publicera ett brev till Mark Zuckerberg. Och jag vill självklart också att ni anställer den översättare. Så att han kan läsa det. När han klickar sig in här. Mark kommer inte läsa det. Eller Mark. Inte Mark heller. Och ingen annan engelsktalande person heller. Nu vet jag att jag inte ska sticka ut huvudet i sådana här sammanhang, men jag lovar och satsar allt i hela världen. Ta era sparpengar och satsa dem på att Mark Zuckerberg aldrig kommer läsa det här brevet. Hybris är det. Du ska dö. Det är i för sig inte gudlösa människa, men du har hybris.
Det kommer släppas lös 100 000 gräshoppor över dina ägor.
Ja, det kommer jag.
För att du har drabbats av hybris.
Kalla mig gudlös, va?
Ja, det är jävla konstigt att det var det som var grejen med Trump, att han är gudlös.
Ja.
Men att Gardell har kanske radikaliserats de senaste veckorna.
Jag tror faktiskt att han har verkligen gått tillbaka till en liksom klassisk liksom dömande kristendom, tycker jag. Mm. Osande. Han hade det var ganska länge sedan som Aron Flam blev galen över med rätta att Gardell gjorde det liksom klart att man kan inte kalla sig jude om man tror på Gud och såna saker. Att Gardell plötsligt ska sätta på sig rabbinatets hatt.
Han kanske försöker skapa ett bös kring kristendomen så att fler ska kolla på Tro, hopp och kärlek nästa säsong. De Mark programledare. Conspiracy!
Precis. Det är så här. Hur ska Mark kunna få ett jobb 2017 om det inte blir förnyat en säsong till? Ja, jo, precis. Ja. Alla ska ju betala hyran och få mat på bordet. Man gör vad man måste göra.
Så är det.
Om det krävs att skriva ett öppet brev så. Vem är jag att döma?
Då får vi göra det, Mark. Jag gör mitt åtlöje. Jag har släppt ett nytt videoklipp med mig.
Åh, vad häftigt.
Man får inte kalla det specialer tydligen. Mm-hmm. Så jag släppt ett.
Har det kommit ett nytt alltså?
Ja. Tyvärr så heter det höftjuck. Det är Aron Flam som har döpt det, tror jag, för att jag ska känna obehag och skam när jag gör reklam för det. Mm. Men gå gärna in på YouTube, Aron Flams YouTube-kanal, ni kan vara YouTubare, och kolla på mitt klipp höftjuck och swisha om ni vill.
Ja, låter bra. Mm.
Jag kan säga att jag och Dylan gör vår föreställning i Umeå den 7 december nästa vecka.
Vad heter
på
det?
Studion. Det nya tråkiga. Det är samma
mycket bättre titel.
Den heter höftjuck. Så kom gärna då om ni är i Umeå.
Tack Aftonbladet Kultur. Tack Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Tack Malmö Musikstudio för att vi fick spela in här. Mycket trevligt.
Är ni nöjda nu, ljudnördar som drivit oss hit?
Malmömusikstudio.se ifall ni är intresserade av att komma i kontakt och ta del av deras tjänster. Okej. Vi som gjorde programmet heter Ola Söderholm, Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Gävlebocken. Jag tycker att den är så kul. Men
då att den säger oh, nej.
Vad sa du? Att,
va?
Att den på Twitter.
Ja, det är någon sån här bild som alla har twittrat. Där det står så här, Gävlebocken.
Ja.
Kolon, oh, nej. Och alla bara, jag hade också sagt, oh, nej. Om jag hade brunnit upp.
Jo, det är bra. Okay. Tack så mycket.
Okej, okay, ja, jättebra. Nej, men jag är med bara att jag tycker att det är så kul att att de blir så genuint arga och ledsna varje år.
Det är ju traditionen. Det är så himla konstigt. Det är som att man vaknar upp och bara, är det julklappar under granen?
Men de borde bli glada för ditt folkinitiativ.
Ja, folk det är det enda som gör den staden intressant.
Ja.
Ja, men det är just att, de inte har, att det är 50 gånger har de haft den och 37 gånger har de brunnit ner. Ja. Och de har fortfarande inte så omfamnat det som en gimmick. Nej. Alltså, nej. De har fortfarande inte fattat att det är det som gör att det har skrivits som det internationella press. Ja. Utan de tror så här att det är vårt fina julpynt. De skulle fått mycket finare och större uppmärksamhet.
Vi hade fått turister hit om de bara hade låtit
det var så jävla synd om den där amerikanen som höll på att åka i fängelse för att han hade kommit dit, suttit på en krog och så sa han, du vet att vi har den här traditionen att man inte eldar upp bocken. Så han hade dit med bensin och tutt eld på den och sen bara kom Gävle kommun och var supersura.
Vad har du gjort i år igen?
Men så, talespersonen för Gävlebocken sa att det känns overkligt. Nej. Det, som det här känns overkligt. Och sosse-kommunalrådet var så här att här har man lagt ner ett stort arbete och vi ville ju att det skulle vara en symbol för Gävle och att barnen skulle komma hit och ta selfies med Gävlebocken. Att det är så himla rörande på något sätt med kommunalrådet vill att barn ska ta selfies i Gävlebocken. Ja, men just det att jag tycker att det är så fint att alltså, det är det som gör det roligt, för annars hade det varit lite trött skämt, men att de spelar den rollen varje år. Ja. Att de är som någon sån här arg figur i en tecknad film. Alltså, de som gargar varje år.
Ja, så hettande gubbe. Dennis!
Jag hatar duvor!
Det är charmerande.
Mm. Ja, precis. De har inte liksom försökt göra en marknadsföringsgimmick av det.
Det är som att liksom, kommuner i Pisa meddelar alla att de nu har fått det där tornet att sluta luta.
Äntligen. För första året kan vi nu presentera ett raktorn.
Tänk så mycket turister det kommer tornet lutade. Då kan man ju bara ana hur mycket de ska gilla ett fungerande torn.
Oh my god.